tons of bombs a minute. More people are dying in the theater of that war than when we had a maximum commitment of American ground troops. The violence is higher than ever before, but the public here doesn't care.
Det man nu gör, det är att plåga människor. Plåga en nation för att förutmjuka den. Tvinga den till underkastelse under maktspråk. Och därför är bombningarna ett illdåd. Och av det har vi många exempel.
Det är ju känt till exempel det här julbrevet han skrev med anledning av bombningarna i Hanoi. Och en av hans närmaste medarbetare och vänner var Anders Ferm, och han kom med ett oerhört starkt uttalande. Och Olof skärpte det enormt och tog in det här med Treblinka, Auschwitz och så vidare. Därför att han tyckte alltså det var ett fruktansvärt brott mot mänskligheten han hade begått. Men det var ju inte särskilt taktiskt gjort av honom. Och då menar jag att en politiker vägleds av moraliska krafter i en större utsträckning än som är motiverat, ska vi säga, av praktiska eller rationella skäl. Då är man moralist. Och det tycker jag är bra.
Guernica, Oradour, Babi Yar, Katyn, Lidice, Sharpeville, Treblinka. Där har våldet triumferat. Men eftervärldens dom har fallit hård över dem som burit ansvaret. Nu fogas ett nytt namn till raden. Hanoi, julen 1972.
Mr. Prime Minister, one of the things I think that makes the American people feel that Sweden is not being altogether neutral is the fact that your country has become the number one haven for deserters from the American armed forces.
We are neutral. But being neutral doesn't mean that we are condemned to keep quiet. We have spoken up against the war in Vietnam, all right. As we have spoken up against the Soviet invasion in Hungary, the Berlin Wall, the invasion of Czechoslovakia. When people are persecuted, when the rights of small countries are infringed upon, even neutral countries must have the right to say their meanings while staying neutral.
Det var ju smärtsamt när han anklagade för att vara anti-amerikan. För att vara själv någonting fullkomligt främmande att betrakta som anti-amerikan. Han hyste någon slags kärlek till Amerika, till USA, till friheten och atmosfären och den kvaliteten i debatten och den intellektuella nivån. Tror jag är en alldeles genuin och ärlig upplevelse att här är ett land som jag har älskar så mycket och som jag beundrar så mycket och som står för så mycket som för Olof Palmes generation var väldigt fint. Och så upplever han att dessa ideal som han de hotas då utav engagemanget i Vietnam.
Han hade inga som helst illusioner om vietnameserna som oskuld och som bara de blev befriade från kolonialt förtryck skulle bli en ädel demokrati. Han hade mycket cynisk syn på detta. Han menade att den nationella frigörelsen är den starkaste kraften. Så det är grundförutsättning. Sen börjar livet på nytt och då kan det mycket väl visa sig att ett självständigt Vietnam utvecklas till en otäck förtryckarregim. Olof hade en slags professionell, skulle jag säga, optimism Samtidigt som jag tyckte det var så egendomligt att en ledande politiker, hur fan kan man en optimistisk människosyn? Jag menar, de omgås ju ideligen med mänskligheten när den är som värst.
Salvador Allende är död. Han störtades med våld av högerkrafterna. Han var en folkvald president. Han kunde inte avfärdas som våldsverkare. Han var inget hot mot demokratin. Han försökte med det chilenska folkets stöd befria landet från utländsk exploatering och genomföra en fredlig social omdaning.
Företagare begär därför av Sveriges riksdag att kollektiva löntagarfonder inte genomdrivs. För Sveriges bästa, nej till löntagarfonder.
De som säger nej till löntagarnas rättmätiga krav för att skydda ett odemokratiskt inflytande för de stora kapitalägarna och för att slå vakt om de stora klyftorna och de kvarvarande privilegierna, de hotar själva grundvalen för det fortsatta samhällsbygget. De hotar jobben. De hotar tryggheten.
Om löntagarfonderna tyckte han inte alls egentligen. Och det gjorde väl ingen i regeringskretsen. Den frågan kom upp sent och fullständigt snett. Från början var det LO som pulade med det där, och LO hade sin expert Rudolf Meider som utredde och tar fram ett förslag. Vi minns att Meider klagade högt att han inte fick någon människa intresserad av hans jäkla förslag. Men så småningom skulle det ju upp på en kongress och sånt där, och det är ju nödvändigt att dessförinnan partiet funderar lite på det också. Men de som man då närmast vände sig till från LO-sidan var till Olof Palme och till Gunnar Sträng. Och de var ju väldigt två djupt skeptiska. Insåg alla vanskligheter med förslagen.
Vi står fast vid kravet på löntagarfonder som ett nödvändigt led i arbetet på att föra Sverige ur krisen.
Jag sa att du ska ställa dig upp på partikongressen och säga: ska ni köra det här med löntagarfonder så får ni klara er utan mig. Jag avgår.
Men det kunde han inte göra.
Det kunde han inte. Då spräcker jag arbetarrörelsen, sa han. Det var hans argument.
Vi kan inte stiga åt sidan. Och vårt svar blir enkelt och klart. Folkets väl går före storfinansens.
Var han en stor taktiker?
Jag minns att när han återkom till regeringsmakten då 1982, så kallade han då Arbetsgivarföreningen till ett möte för att just diskutera löntagarfondsfrågorna, och de vägrade komma. Och jag minns när nog ordagrant vad han sa: gud vad de var dumma. Jag hade gått med på vad som helst bara man hade kunnat använda ordet löntagarfond. Mer engagerat än så var han ju.
Hans svårigheter med företagarna i Sverige. hade naturligtvis i första hand att göra med att de såg en stor risk att politiken blev för vänstervriden och där naturligtvis löntagarfonderna var en symbolfråga för dem. Men han hade också svårigheter att umgås med dem. Han tyckte att många av dem var väldigt okunniga om politik, vilket oftast var sant. De begrep inte hur liksom, de hade en oerhört förenklad, ganska vulgär bild av politiskt beslutsfattande och så vidare. Och han tyckte dessutom att det var väldigt sällan han kunde föra något riktigt intressant samtal om, till exempel, om litteratur, om konst, eller om film eller någonting, och politik. Det han var intresserad av.
Could we talk to Mr. Palmer? I'm dying to talk
yes.
to him.
Yes, I was just planning to tell you that he's all yours, please.
No.
What would you like to talk about?
Well, you decide. You start off.
I have a couple of questions.
I know that, yes. Please ask them.
Han har ju fått priskans en gång och begär att det blir det för en förmjukelse han utsatt för. Han har ju en gång tilldelat sig. Ska han nu komma och be om det? Det står ju helt tydligt.
Ja, men du är offer för massmedia. Varför ska du tro på vad som står i Svenska Dagbladet?
Ja, men du har ju inte dementerat det. Men det är inte Svenska Dagbladet. Jag tror det är det myntet till
dagen. Varför ska du tro på det?
Ja, men det står så här.
Ja, men varför ska du tro att det är riktigt?
Detta är ju citat. Detta, här står ju, detta är kommuniké för nu.
Han gjorde det politiska livet mer spännande och mer livaktigt än vad det skulle ha varit. Det hade varit fattigare om inte han hade funnits. Om det nu ska kallas för berika, det kan ju du bedöma själv.
Filmen om Olof Palme fortsätter om en kvart här i ettan, nu aktuellt.
Mostar, en delad stad. Nu hotar motsättningarna fredsprocessen i Bosnien.
Om inte han hade funnits. Om det nu ska kallas för berika, det kan ju du bedöma själv.
Det är när Torsten Nilsson går och talar om att Amerika är imperialistiskt, kapitalistiskt. Och så förklarar Gunnar Sträng efteråt att det här var en olycka.
Nej,
det har vi sagt. Han sa den 29 oktober, sa han det.
Absolut inte. Det är de grundläggande värderingarna i vissa utrikespolitiska frågor. När jag till exempel talade om en byggnadsarbetare som blev skjuten vid muren i Berlin, då protesterar man inte. Men när jag talade om skriken i tortyrkammaren på Bobolina Street...
Det fanns inte på den när han var som mest intensiv och kände sig hotad, vilket han ibland gjorde. Så fanns det ju inte så många nyanser i hans angreppsmetoder. Ta en sån sak som när han blev tillfrågad vilket som var värst, moderater eller kommunister. Och körde med det här gamla uttrycket pest och kolera.
Får jag bara säga två saker? Jo, det där berör elementär hederlighet. Om det är ett tryck på 20 000 sidor finns ett som möjligen kan konstrueras strida mot de övriga 20 000 sidorna. Och man klarar ut detta. Och man fortsätter att missbruka.
Tror ni på varandra nu?
Jag tror att Palme känner sig besvärad och vill komma ur det här. Men faktum kvarstår att kongressen har tagit ett uttalande som ligger fullt i linje med vad som står i näringspolitiska
rapporten. Det måste vi ta oss för nu.
Då ska jag säga det att därmed sviker du de elementära krav på arbetsmoral som politiker har sinsemellan. Att om man tar bort ett uttalande och säger hur det ligger till, sen icke utnyttjar det i debatten. Du fortsätter det. Och det jag bara konstaterar att du är på det sättet. Jag har aldrig utnyttjat en politiker.
Men det är inte Olof Palme personligen jag har sist talat med.
Nej, han vill inte ha kritik. Han tog nästan alltid kritiken personligt. Han tog den aldrig i sak, va? Utan han upplevde det som en personlig förolämpning. Så det kunde vara väldigt jobbigt för honom. Men när han väl hade...
Olof hade i sin personlighet en förmåga att dominera vilket sällskap som helst.
De flesta kände att det var svårt att sätta sig ner med Palme och framföra kritiken. Därför att han kände att han hade redan tänkt...
Men jag minns att han var inte en person som tog lätt på att någon sa emot.
Få människor som bråkade med honom sa, nu Olof, var du fel? Och han var för snabb ibland. Och informerade inte och lyssnade inte på andras åsikter.
Det fanns ett
utpräglat drag utav envälde kring Olof Palme. Han var dominerande, för att inte säga dominant, i partiet. Det kan ju vara följden av andras förhållningssätt till honom, lika väl som hans förhållningssätt till andra. Men vad det än berodde på, så fanns det där draget i socialdemokratin. Det var i stor del Olof Palme.
Jaha, har ni presterat någonting? Va?
Ja. Diskuterade ni hans framförande någon gång? Kritiserade
alltid
du?
Om jag vad han fick höra innanför murarna. Och ja, det är klart att han fick höra det.
Och jag sa ju åt honom vid något tillfälle att den där personen kysser dig i arslet. Och då sa han, tror inte jag begripit det. Alla framgångsrika och märkvärdiga människor lockar ju till sig olika sorters människor. Även sådana som bara vill vara i maktens närhet eller bara nära den där lampan som brinner. Kanske är det just detta att han inom sig kände att han var i någon mån ändå en maktmänniska. Han tyckte så att säga ogilla maktmänniska i princip. Men om man känner på sig att man själv har någonting som man egentligen i princip ogillar väldigt mycket, då ligger det väldigt nära till hands att man lurar sig själv.
Makten ska ju inte vara knuten till en person, utan till en rörelse, till ett lag av människor.
Min person är ju egentligen ointressant. Det som är intressant är jag i den rörelse och de idéer jag satt att tjäna.
De idéer och den politik jag står för som är intressant och inte personen.
Han var ju väldigt dominerande som person. Han hade ju den där känslan för att vad man kallar för scenic presence, va? Alltså att med Palme i rummet liksom, så var det, ja, allt ljus på mig.
Okej,
tack för hjälpen.
Var det historiens vingslag det här?
Det var väl inte att säga, men det var en konsekvent tillämpning av demokratins och parlamentarismens spelregler.
Han kunde dominera en scen utan att behöva ta till några stora åthävor. Han kunde dominera en församling utan att åbäka sig särskilt mycket. Och det var väl då ett drag han har med en del berömda skådespelare till exempel.
Det här var inte riktigt så enkelt för Olof. Det var det nog inte. Han hade kan hända lite svårare att på ett avspänt sätt umgås med massmedia. Nej, Olof hade besvär med tänderna. Det hade han. Det fick ju lov att klaras upp. Och sen vart han något av en annan människa.
Jag beklagar att det är en hel del som står långt där ute och inte ser något. Å andra sidan så läste jag en djupsinnig politisk betraktelse i Dagens Nyheter att jag borde avsättas, bland annat därför att jag inte såg ut som en statsminister. Och därför kanske ni där ute inte går att missa om så mycket.
Hur ser du på klimatet i den här valrörelsen hittills?
Ja, det är ett spänt och dramatiskt.
Som journalist var det väl Ja, man hade hela tiden den där osäkerhetskänslan att han är nu väldigt, väldigt vänlig och trevlig och omtänksam och fin, fin kille på många sätt, den här Palmen. Men man kände liksom hela tiden att han var ute efter något.
Man möter det här gensvaret.
Vi kan vara ett parti som har förlorat ikväll. Vi kan vara ett parti som har vunnit. Men vi är absolut inte ett parti som har slagit.
Alltså, hade man varit intervjuad i tv så vill han nog gärna se på det. Om det är förbannat så brukar han ringa upp redaktionen och påpeka det som han inte tyckte har varit korrekt. Men jag måste ha en enormt förtroende för journalister som var helt, som borde tunnats ut med åren. Men det tror möjligen hade att göra med hans egen, att han, hans egen första yrkeserfarenhet var ju som journalist på Svenska Dagbladet när han var 17 år. Jag tror att han var rätt identifierad med journalisterna. Och det var väldigt få som han tyckte rejält illa om.
Palme var en mycket mer känslomässig statsman än vad vi tror. Han var helt enkelt långsint. Han kunde bli urförbannad på journalister och tycka illa om journalister som inte hade uppträtt på ett för honom nyttigt och trevligt sätt.
Men jag kan få läsa upp vad han säger.
Men, jo, men jag har alltså sagt att det här talar vi om igår och det får räcka.
Du vill inte ge någon fler kommentarer?
Nej, för dagen inte.
Förnekar du att det finns ett samband mellan...
Det var ju märkvärdigt att nyss så sa jag att igår så lämnade jag en utförlig kommentar till det här, till er. Och så säger jag att idag har inte mer att säga. Och det har du sagt 3 gånger. Och varje gång så fortsätter du med olika frågor. Och vi är vana att ha ganska bra förhållande med journalister och respektera så här ting. Och det hoppas jag att du gör också.
Varför var han hatad? Var kom hatet ifrån?
Den första kampanjen mot Palme som jag kom ihåg, det var redan 58-60. Då fick Palme ett jobb som formellt kallades byråchef. Det startade ju en hysterisk kampanj i borgerlig press att den här unge Olof Palme skulle få en sån där befattning, va, på politiska meriter, och han ansågs inte vara kompetent eller värdig detta. Det var första kampanjen jag upplevde mot Palme, och redan då förskräckte mig så att säga, den intensitet i angreppen som var mot honom, som för mig var fullständigt obegriplig.
Hans mamma var ju patient på Beckomberga. Då han åkte ut för att hälsa på henne, så ja, då tog man det som ett bevis för att han genomgick någon behandling på Beckomberga. Nej, det var alldeles förfärligt. Alltså knarkhistorierna. Helt otroligt.
Jag minns att jag retade mig på en kungamiddag när en prästman med ställning i hovet kom och anspelade på de här ryktena om Palme, att han skulle vara helt ur gängerna. Och så samtidigt fick höra att det pågick någonting som föreföll vara en organiserad rykteskampanj på en del tillställningar på Östermalm och annat håll.
Jag minns att min snälla far som levde 94 år, han sa mig just en gång så: jag hatar Palme. Och jag tyckte det var så förskräckligt att höra denna snälla konservativa människa säga det. Det hatet fanns och finns ännu denna dag.
Han var renegaten, han som hade förrått sin klass.
Palme är ju inte särskilt intelligent. Det gör honom kanske till ett ovanligt litet offer för det återkopplingsfenomen som uppstår när en svag personlighet ofantligt uppförstoras av de omgivande mediernas speglar. Laterna magica, som förlänar en dvärg, en jätteskugga.
Palme var stalinist. Palme, han gillade Stalin. Han menade att han beundrade Stalin för Stalins förmåga att hålla ihop detta jätterike som är världens största rike och dessutom dö utan att bli mördad.
Man blir ju rätt härdad. Man måste hela tiden gå vidare framåt. Och då kan man inte ödsla tid på att gräva sig ner i sånt. För då...
Men hur tar det på dig? Tar det inte? Känns inte sånt ändå?
Jo, kanske. Men man kommer över det väldigt snabbt.
Men att han tog vid sig och höll reda på vad som hade sagts, det är alldeles klart. Och det var ingenting som bara rann av honom, även om han ibland kanske kunde synas rycka baxlarna. Så var det inte.
Han kallade sig själv för Lilloa. Och det fick han heta oftast. Och mig kallade han för Maddy. För han kunde inte se Margit. Och då var det Maddy. Han var jätterar. Och han var så rolig. Fast inte i det stadiet. Det var ju först när han blev några år som han blev rolig. Och när man började på prata och så där. Han var ju så ovanligt klok också. Han fick någon... Jag tror det var någon slags bältros. Jag vet inte, de var väl rädda att det kanske var någon TBC.
Vår mamma hade den uppfattningen att just därför att han var faderlös och var, skulle han inte bara bo hemma med alla kvinnor. Men han trivdes alldeles särskilt bra i internatskolan. Han tyckte inte om det där att leva i ett kollektiv. Och det var ju också, det var ju nu. På den tiden talade man ju inte om sånt. Men nu talas det om mobbing och sådär. Och det är det ju i sådana skolor, pojkskolor. Och han var så liten när han kom dit. Jag tror det var det som var felet. Han var för ung. Och Olof har ju alltid varit yngre än alla andra. Och då är det svårt med en liten pojke.
Jo, han var nog lite mobbad alltså. Han var ganska liten. Så var han ju framåt och stack ut hakan. Och det fick man ju inte göra i den där brutala, jag kan inte säga brutala, i den där tuffa miljön. Alltså gick man en klass över en annan, då kunde man vara tuff. Och han var väl lite mobbad lite själv också, gjorde han.
Rent sakligt sett så när du drar dina sparprogram ska jag säga att du måste lära dig att känna skillnad mellan olja för uppvärmning av hus och elström för att driva fabriker. För att om du kör igenom hela ditt sparprogram så sparar du olja och det är alldeles utmärkt. Vi behöver allt sparande vi kan få. Kom med uppslag, vi ska inte kasta dina uppslag i papperskorgen.
Och glöm inte bort det sätt på vilket Palme behandlade Fälldin till exempel. Någon så hämningslöst nedlåtande som han talade om Fälldin, som han gick omkring och hatade dessutom. Jag menar, man ska inte skapa en bild av Palme som ett helgon i såna här hänseenden, för där var han hämningslös i sina debatter. När han gjorde ner Fälldin till exempel. Och gjorde narr av honom för att han var klumpig och inte kunde uttrycka sig klart.
Jag har nu så oändligt med material för en debatt. Det är en person som jag dessutom nu inte får angripa för att folk kan tycka synd om mig. Om det är alltså en fruktansvärd belastning. Jag ska gå upp i 3 minuters replik och tänka. Att säg nu inte precis det som är riktigt och det du tycker, för då kan folk tycka synd om din motståndare.
Det var intressant att lyssna till Fälldin ur den synpunkten. Att han lyckades tala sina 15 minuter, åtskilliga minuter till, utan att med ett enda ord beröra ämnet för kvällens debatt. Nämligen regeringsalternativen i Sverige.
Han var ju reptilsnabb i replikerna och så vidare. Och var en väldigt svår debattmotståndare. Men jag valde då, eftersom jag visste att det var så, att medvetet hålla ett lägre tempo än jag normalt brukade göra. Och på det viset försökte jag få fram en kontrastverkan.
Försök inte med påståenden om några hemliga samtal ifrån min sida i kärnkraftsfrågan eller andra frågor. Du vet, lika väl som de andra, att i den här frågan...
Han vann ju debatten där, han hade publiken på sin sida. Han var ju överlägsen, och då vi träffades dem där på, då var han väldigt nöjd med att säga, den debatten förlorar vi. Det går inte att överföra den stämning som man skapar i en lokal över till tv, där Svensson kommer hem och sparkar av sig skorna och sätter sig i soffan och tar en pils nu. Lugn och ska titta på tv, så börjar blodet och stänka. Det går. Och sen höll jag ju undan Olof ifrån debatten förbi. Valet är på, för jag sa, det går bara inte. Ju längre valrörelsen gick, ju mera stridsbredd blev han. Och det gällde att hålla igen honom lite grann då. Men så det avgjordes i ett samtal mellan, jag var i Karlshamn, han var i Kungsör. Jag tror inte vi hade behövt använda telefon, det hördes nog ändå. Så han skrek, gör som du vill. När jag gör det som är bäst för partiet, det blir ingen debatt.
Han var ju så helt levrad.
Okej, tack så mycket.
Och när han skulle ha debatter med andra, då var det ju så hårda ord ibland. Och då var han ju så het. Så, och då minns jag kunde sitta och se tv här och tänka, nej men lugn, det var inte så elak. Det vinner du inget på, så att jag sa för mig själv. Det var precis som jag ville dämpa ner honom, för han var ju så hetsig.
Efter dessa angrepp så försvinner herr Adelsohn till utlandet för att hålla valtal. Efter att ha riktat den typen av angrepp mot Sveriges regering. Hälsa honom att Sveriges utrikespolitik, det är inga pajaskonster. Det är inte hehe och hepp hepp.
Han var väldigt svår att fixera, att analysera Olof Palme. Just därför att han hade de här två sidorna. Den stridslystne mannen och den mjuka, vänliga, omtänksamma. Och just den här omtänksamheten om de som hade besvär låg till grund för hans politiska åskådning. Som han i sin tur utvecklade då väldigt mycket hårdare än han hade behövt att göra.
Det är klart att tennis är ju en lek på vår relativt låga nivå. Men jag skulle inte vilja ha honom som politisk motståndare.
Varför?
Därför att kampen, just viljan att vinna, den kan ju leda till en form av oförsonlighet. En politisk debatt handlar ju ändå om argument och motargument. Där man bör ha en förståelse för vad motståndaren säger, och man kan inte alltid vara 100% säker på att man har rätt. Men han ville gärna visa vinna debatterna, och det bidrog till att ge honom en image, alltså en offentlig bild, som var egentligen alldeles felaktig. Han hade ju en vidunderlig förmåga att även ägna sig till det livet. Han hade ett enormt varmt förhållande med sina barn till exempel, de här tre pojkarna. Och han var överhuvudtaget en så varm människa. Och det är bara det lilla livet man kan vara varm, det kan man ju inte i det stora livet. Han var mycket varm vän till exempel, och vänskap tillhör ju det lilla livet. Jag tillhörde inte hans stora liv.
J'ai beaucoup de chance parce que j'ai voyagé, j'ai commencé à voyager quand j'étais très jeune. Et plusieurs années, j'ai voyagé beaucoup dans les différentes parts du monde. Et ça a naturellement influencé mes points de vue politiques et mes points de vue général.
Au point de vue politique aussi?
Oui, naturellement. Oui.
Han var långt bättre på franska än sina kunskaper i franska. Och det tycker jag det så. Det var ingen dålig franska. Men framförallt hade han ju den begåvningen att han lyckades alltid få uttryck med vad han ville, och jag har stått.
Portugal spelade ju stor roll under de här åren. Och revolutionen i Portugal. Och där Kissinger och amerikanerna trodde att nu var Portugal förlorat. Och där vi sa att det är det inte alls. Om vi gör saker och ting så kan vi stabilisera demokratin i Portugal. Så i samband med det här mötet 75 i Helsingfors så gjorde vi ett möte på Haga slott i Stockholm. Med nästan alla ledare, Brandt, Kreisky, Mitterrand. Då var ju Labour-regering i England. Och där vi då samlade ihop till ett program. Att vi är beredda att satsa så här mycket på Portugal. Så gick vi till amerikanerna och sa att nu är Europa beredd att satsa så här mycket för att stärka demokratin. Och då gick amerikanerna med. Och då när Kissinger kom till Stockholm så sa han, då kom jag och han sa till Olof, ja, how does it come that you were right and I was wrong?
¡Viva la amistad después de Nicaragua! ¡En el 50 aniversario! ¡Patria libre!
Nicaragua kan man väl säga var den tidens Baltikum, där några små länder var utsatta för en stormakts aggressiva politik. Och det som vanligt skulle jag säga fick folk att tro att just Palme var den mest framträdande, det var att han var faktiskt den enda som åkte dit som statsminister och höll ett tal, offentligt tal, och han talade om, nu har ni haft, ni har revolutionär legitimitet, nu måste ni gå till en demokratisk legitimitet genom valurnorna. Och det var precis ett skede när sandinisterna tvekade om att gå till val. Den kanske välja den kubanska vägen istället. Och jag tror att det här offentliga talet av Palme i Nicaragua svängde över det hela.
It is a communist totalitarian state. And it is not a government chosen by the people. So you wonder sometimes about those who make such claims as to its legitimacy. We believe, just as I said Saturday morning, that we have an obligation to be of help where we can to freedom fighters and lovers of freedom and democracy from Afghanistan to Nicaragua.
Somosa-gardister och legosoldater är inga bärare av demokrati. De är inga frihetskämpar. Det så kallade korståget mot kommunismen i Nicaragua är ingenting annat än ett plundringståg mot fattiga, självägande bönder och brutala våldtäkter mot unga flickor som i själva verket är barn.
Nicaragua skulle behöva allt vårt stöd istället för att bli beroende av Sovjet. Varför kan vi inte ge dem vapen när vi kan ge militärfascister vapen?
Två saker. Jag anser inte att Indien är en fascistisk militärdiktatur.
Nej, inte
jag inser att det är en av de få. För andra, ja, men dit har vi inte exporterat vapen. För andra, Nigeria.
Men Indonesien, om du transporterar reservdelar så går ju det till vapen.
Ja, men det ingår
så
i
de
det.
De använder för att utrota Östtimor-befolkningen.
Ja, jag vet inte om det pågår några strider. För andra, när det gäller Nicaragua.
Det var lite svårt för mig att förstå, ärligt talat. Tar man så att säga moralisk ställning emot kapprustning så måste man också göra det emot vapenexporten. Så är min grundinställning. Han var ju här pragmatiker. Han fick ju i sin roll av partiordförande också vara pragmatiker. Han fick se ihop det som skulle kunna fungera i partiet. Och det var en fråga om naturligtvis att Bofors skulle få en chans att få den här stora Indienorder. Det var ju mycket där. Den frågan kanske som var hetast och svårast för mig att förstå att han kunde städa upp på.
Ja, han var ju en ganska engagerad vapenhandlare. Det kan man inte komma ifrån. In i det sista.
Varför var han det, tror du?
Ja, han var ju industrialist, alltså han trodde ju oerhört mycket på tillväxt och materiell tillväxt och industrins utveckling och såg väl vapenindustrin som en sorts spjutspetsteknologi och att den var viktig av det skälet. Och sen ville han väl ha en svensk vapenindustri för att slå vakt om den svenska neutralitetspolitiken. Så det fanns en logik i det. Men jag reagerade ju, ska vi säga, moraliskt emot. Å andra sidan kan man säga att de flesta andra statsledare, de är så att säga vapenhandlare enbart, men inte också fredsmäklare. Olof Palme var ju i alla fall, han hade ju i alla fall en dubbelroll.
En glad om än något trött Olof Palme kommer till Arlanda på middagen. Han kommer från Wien, där kommissionen för nedrustning blivit i stort sett klar. Hur ska du själv hinna med då, att vara ordförande i detta och också vara ordförande för partiet hemma i Sverige?
Jag tycker det är del i mitt arbete som partiordförande, för jag tycker att nedrustningsfrågan alltid varit en av socialdemokratins viktigaste frågor, fredsarbetet. Och alltså måste jag försöka hinna.
I mean, there's a tremendous popular and political awakening all over the world to the dangers of war.
Det här var ett exempel på mottagandet av Palmekommissionens rapport här i USA. Ett annat exempel är tidningarna. Båda USAs två kanske viktigaste tidningar har rapporten på första sidan. Inte som en huvudnyhet, men ändå på första sidan.
Security must be sought together with others. Even political opponents must survive together if they do not want to perish together.
I think he felt personally very depressed about the conditions that he found. He always talked about the school books that he found on the ground and children's things and how children were the victims of that war. And it upset him personally, very deeply. And he wanted very, very much to try to end it. And he knew how difficult that would be.
Han hade en tålmodighet som jag tror många inte associerar med Olof Palme. Han hade ett enormt tålamod. Jag kommer ihåg själv att jag trummade med fingrarna och tyckte att nu får vi köra hårdare här. Men han lyssnade och lät den andra parten få tala ut ordentligt. Och lät ibland samtalet rinna ut i andra ämnen för att skapa en bättre stämning. Och hade också en djup respekt för något som jag tycker är oerhört viktigt i förhandlingar, nämligen landets kultur och historia och traditioner. En gång så fastnade vi om återtåget från Irak, från ockuperat territorium. Iranierna insisterade på att de skulle bestraffas enligt Koranens regler. Och då hittade vi ett kapitel, en sura i Koranen, nummer 51. Där det står att om fienden vänder dig ryggen skall du icke beskjuta honom. Och det citatet öppnade Olof Palme med. Och det blev ett helt annat liv, ett helt annat mottagande av vår syn på konflikten. Och faktum är att de gick med på vår uppläggning.
Jag råkade stöta på honom, då var jag journalist i Bagdad, när han kom dit som fredsmäklare. Och dels var ju han som person ganska annorlunda än vi såg honom i svensk tv. Alltså, ska vi säga, hela den här aggressiviteten och intensiteten och allt det där som en del älskade och andra hatade. Det fanns ju inte alls, utan han var en avmätt diplomat då faktiskt. Han uppträdde på det sättet. Och samtidigt kunde man se den oerhörda respekt som omgivningen hade för honom.
Now we have reestablished our voice line with Sweden, and so we will go back north to Stockholm.
Your Excellency, Prime Minister Olof Palme, I speak for the thousands of people around the world who are working to bring in a world beyond war, and it is our honor to honor you tonight.
Vad skulle du säga, har Olof Palme varit viktigast för Sverige eller för världen utanför Sverige?
Var viktig för Sverige. Mycket viktig för Sverige. titta hur Palme höll ihop det här landet under sin period. Men det var en farlig fråga. Och det var en stor och det var en svår fråga. Sverige var alltså det första lilla landet i världen, kan man säga, som hade chansen att mycket tidigt, eller möjligheten att i ett mycket tidigt stadium skaffa sig kärnvapen.
Det rådde ju stora motsättningar i frågan. Och det gällde att hitta en saklig, viktig handlingslinje som kunde förena dessa. Och det gjorde vi genom att säga att vi skaffar inte atomvapen. Men vi bedriver skyddsforskning, det har vi alla överens om.
Kan man inte säga att det var dubbla budskap på något sätt i alla fall?
Nej, vi sa precis vad det var, det som var, jag är ganska stolt över det här betänket. Vi sa precis vad det är frågan om. Nej, vi får se vad de kommer med, så får man se om det finns en skäl. Men det vi begär nu, det är att inte du ska föreskriva vad vi ska fråga folket, utan att det arbete som vi bedriver är meningsfullt och leder fram till en klar och entydig fråga i folkomröstningen.
Ja, om det blir sammanlagt två så håller jag med dig. Om det blir fler så är det inte jag som gör det besvärligt för mig, utan då är det du som gör det besvärligt för hela folket.
Ja, om du då vill... Jag är inte säker på att det är så bra att bara ha svart och vitt. Men det kan man ha olika meningar om. Men om...
Det var ju ett sorts världsbild.